Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Återigen, varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag kväll den 3 mars när vi spelar in detta. Det har varit en söndag eftermiddag där jag inte helt säkert vet, Fabian, vem av oss som egentligen hejade mest på de röda jävlarna från Manchester. Men
jag tror det ärligt talat att det var du, alltså på riktigt.
Det är jag i alla fall vet.
Jag är ganska övertygad om att det var du faktiskt.
Det jag i alla fall vet, det är att efter att ha försökt göra det, jag ska inte säga i 90 minuter, för det var i 55, när väl 1-1 kom, då förstod jag vartåt det såklart barkade oundvikligen. Men jag har ibland suttit och bara smålett, lite med ett snett leende åt hur illa du har mått av att behöva se det här laget som stundtals ändå väcker några känslor i ditt hjärta. Och jag vet ju var i liksom märg och kropp de alltså egentligen ska befinna sig i, ja, men alltså, i den fotbolls, eller relation till fotboll du har. Men nu, jag är så mäkta imponerad att du ens har stått ut i 18 månader med Erik ten Hag och den här fotbollen. För mitt försök till att sätta tilltro till era spelare, er taktik, er matchplan under dagen. Alltså, jag visste inte var jag skulle ta vägen. Ja, alltså nej, fy fan vad det här var jobbigt att försöka hänga upp någon form av tro i.
Ja, nej, det är ju ett svårt. Hör du förresten, nu kanske inte du hör det som vi pratar med varandra med mina AirPods, men hör du, kan du tänka dig hur krispigt ljudet där?
Ja, alltså det var ju folk som skrev till oss senast. Jag tyckte också att det blev ju hur bra som helst. Jag tror det funkade bra för alla öron. Det finns nog de där ute som tycker att liksom en lite skrapig mick är liksom funkar bättre än den skrapiga skånskan. De ändå måste stå ut alltid i den här podden liksom. Men så var ju någon lyssnare som skrev att nej, vad fan, du ursäktar ju ändå där. Vi fick göra det på lite extra lösning eller speciallösning senast. Vi ursäktar oss lite. Någon lyssnare skriver, nej, kör på det här formen, det här blir skitbra. Då vill jag ändå vara tydlig med, nej, det behövs en ny dator. Och nu sitter du med en ny dator. Så fan, vi levererar snabbt till folket.
Verkligen, så stor shoutout till vd Freddy Arnesson som var snäll och lånade ut en dator innan den nya MacBooken kommer. Men alltså för att gå, vi ska ju ta ner såklart Manchester Derby och andra intryck från helgen. Men för att bara säga, jag tycker att det är så svårt. Jag vill verkligen inte vara så här den här, alltså som pratar om den toxiska stämningen mellan supportrar. Men jag vill verkligen förstå att vissa tycker att vi har en perfekt matchplan. Att Erik ten Hag står och säger att vi har marginaler emot oss den här matchen. Sättet jag ser på fotboll på så är det snarare Manchester City som har marginaler emot sig för att man inte ska vinna med 6-0. För det är ju mer passande. Jag såg en, alltså det är en statistik, det är liksom hårda fakta. United skjuter två skott den här matchen, ett på mål och ett utanför. Hur många lag i Premier League den här säsongen har skjutit färre skott mot Manchester City, tror du? Alltså hemma.
Nej, men ja, antagligen ingen.
Nej, inga.
Nej. Nej, och det är ju...
Alltså det är ju, ja, men för jag bara, och så, ja. Jag satt så här, jag satt med en kompis på Leris och åt vingar. Det var liksom dagens behållning. Fan vad gott där. Eller det är inte ens, de hittade inte ens Leris längre. Jag satt på Boston Grill och åt vingar. Men de har kvar vingarna, så det är viktigt. Men jag satt och så här, vi försökte jämföra den här klassskillnaden. Att skulle Sverige möta typ Andorra eller Liechtenstein? Sverige är inte så här dominanta som Manchester City är spelmässigt mot Manchester United, mot Liechtenstein eller Andorra. Hur långt ner ska vi gå? Liksom, tar du alla bästa svenska spelare och ställer dem mot liksom Göteborg som möter Djurgården i detta nu och åkt på 2-0 som var nära på att åka ut förra året. Alltså, svenska landslaget är inte lika överlägsna mot IFK Göteborg som Manchester City är mot Manchester United.
Nej, absolut inte. Och jag tycker också, för jag hamnar också i vissa trådar kring det här, och det finns ju de här, och de har vi ju refererat till för de här olika taktikkontorna som vill försöka överanalysera och försöka liksom hitta mönster i spel som skulle typ tyda på taktisk briljans från tränare i olika lägen, och de försökte då skönmåla framförallt Manchester Uniteds första halvlek där liksom så här, alltså United ska vara superglada att de går till halvtidsvila med 1-0, men du behöver inte göra någonting mer av det än att just bara vara otroligt jävla nöjd att man har lyckats stå emot och att man dessutom på det har gjort en omställning som resulterade i en drömträff och ett drömmål. Men alltså spelmässigt så har jag ju sett, alltså, jag förbjöd mig själv egentligen att sitta och se Manchester Citys matcher, för jag vet hur det förbannar mig och bara förkrossar mig i slutändan. Men jag har ju sett dem stå och spela den här typen av spel mot Brentford. Jag har sett dem göra den här typen av match mot Bournemouth. De lagen har faktiskt gjort det bättre och varit minst lika nära, eller faktiskt mycket närmare i slutändan, att lösa poäng. Vi pratar ju om Chelseas gameplan som på många sätt och vis var väldigt, väldigt lik, eller lik men till vissa delar. Men där fanns ju ett väldigt strukturerat och tydligt omställningsspel som faktiskt hotade City på ett helt annat sätt och som faktiskt också gav Chelsea chansen att andas lite i det omställningsspelet. Det hade ju aldrig Manchester United. Och jag skrev ju också till dig, vi satt i någon chattgrupp och snackade liksom att även om det skulle finnas mönster och ramar som skulle kunna liksom ge laget lite tro på detta, ni hade ju inte en bänk idag till att någonsin kunna, alltså, ge det en chans över 90 minuter. Det fanns aldrig den möjligheten i tanken att ladda om. Så det var ju bara en fråga om när benen inte skulle orka längre. Och det var aldrig nära. Det var så jävla dåligt.
Men jag är så nyfiken på det där också. För det blir väldigt att... Alltså, fotboll är ju väldigt styrt av resultatet. Vilket är rimligt eftersom det är en resultatsport som vi sysslar med. Men att, den här, alltså, att det blev en sanning att folk sitter och liksom till viss del berömmer Manchester Uniteds spel i första halvlek. Jag förstår inte. Alltså, City har uppemot 3 i XG i första halvlek. Och United har 0-29 eller någonting. Man får ju beröm och folk säger att man får matchplanen spot on bara för att man lyckas hålla nollan tack vare att City missar lägen som inte ska gå att missa. Sen gör ju City mål, att City gör 3 mål sista 20 eller 25 minuterna eller vad det är. Det ska man inte göra på de chanserna man skapar där. Så det blir liksom sett över matchen, så blir det väl ganska att det går jämnt ut. Men just att man bara stirrar sig blind på att man faktiskt håller nollan i första halvlek och inte stirrar sig, alltså vilka lägen släppte man till? Försvarade man verkligen så bra? Och det är det här du säger, att i stort sett de flesta andra lag som möter Manchester City, kanske framförallt på bortaplan, de har ju någonting. Någon skrev till mig liksom att, ja, men alltså, helt ärligt, alltså Sheffield United har typ en klarare matchplan när man kommer till Manchester City och försöker göra någonting. Och nu visar det sig att Rashford och Johnny Evans var tveksamma att de skulle spela den här matchen från första början, så det var därför de gick ut så tidigt. Men när City sen gör 1-1 och vi tar in, eller om det är precis vid 2-1 målet, jag kommer inte ihåg exakt, när vi byter ut Garnacho och vi tar, och det är så här, vem, Garnacho är svag den här matchen, vem ska kunna straffa någonting på Manchester City? Är det liksom Forson eller Anthony? Vem ska gå i djupled? Det är enda sättet vi kan straffa Manchester City på eftersom vi inte kan hålla bollen kontrollerat i en och en halv minut. Så jag fattar liksom inte, fine att bänken är trött eller bänken är dålig på grund av skador, absolut, men just där, varför än sätta in och ta ut Garnacho och spela honom som nia eller vad som helst bara för att kunna ha djupledshotet? Och det är så här, folk pekar också på att Rashford har ju två halvchanser när han dels när nicken och sen när han snubblar. Det är ju snarare kolossala misstag av Manchester City än briljans i Erik ten Hags matchplan att ligga lågt och ha en snabb spelare. Har du en snabb spelare där uppe så kommer du alltid få två eller tre chanser mot Manchester City när de har så extremt possession och spelar så högt upp. John Stones går ju stundtals upp som inverterad offensiv mittfältare. Han ligger liksom över KDB stundtals och Rodri skulle täcka allting för att man kan göra det. Så tappar man boll då, vilket de typ aldrig gör. Det är klart att du kommer kunna ställa om, men det tyder ju inte på att Erik ten Hag är liksom tactical masterpiece. Alltså jag har så svårt, och den här grejen att man sitter så här, ja, men om vi gör 2-2 nu, alltså jag känner så här, jag kommer inte bli glad. Alltså det finns ingenting att bygga vidare på. Det finns ingenting att bygga vidare på. Vad gör en 2-2 nu? Ja, absolut, det tar oss lite närmare Champions League, men för mig är ju fotbollskänslor, och jag så här, det här laget, jag känner ingenting för det, och det är så jävla tråkigt.
Nej, och jag kan bara förstå, för jag satt ju ändå där med, vad fan kommer 1-0 målet efter? Är det 5 minuter typ? 6 minuter?
Ja, 8 typ.
Ja, 8, ja, okej. Ja. Så det blir ju en lång plåga. Jag tycker ju ändå, alltså det finns ju ändå fast att, som du är inne på, alltså X-gen till slut är ju vad den är, och Manchester City ska väl göra mål. Men det fanns ändå saker att tro på lite i första halvlek. Det tycker jag man får ge det. Men samtidigt så ser man så tydligt ändå att det är så många fotbollsspelare på den där planen som är för dåliga. Victor Nilsson Lindelöf, en av dem, verkligen.
Fick beröm via Playstudion, såg jag. Nej, alltså, jag tyckte Foden gjorde precis vad han ville konstant hela tiden mot Victor Lindelöf den här matchen. Och sen så, vänsterback.
Men samtidigt när Evans går ut och han går in centralt, så blir det ju, det är då de är som sämst i att försvara sig centralt också. Så alltså, sen förstår jag att det är också trötthet, och man känner väl att man själv är på väg att tappa matchen, och det är liksom både huvud och ben som inte är med helt och hållet. Alltså, i hela matchen rakt igenom, så alltså just det där, vad skulle man försöka hänga upp det på? För jag var ju ändå precis som, alltså när det är 1-0, okej, stå emot det, försöka hitta en omställning till. Precis som du är inne på, att Rashford får de två lägena han får, som tyvärr då på grund av hur han hanterar dem aldrig ens blir lägen. Det är klart att det är på grund av City-slarv och inte för att man är geniala i hur man vill skapa de chanserna, men samtidigt så skapas de. Då måste ju Rashford göra det bättre. Och jag tycker, med tanke på vilken arbetsinsats man vet krävs här, så är det märkligt hur många spelare som faktiskt inte ens bemödar sig att lägga i en arbetsinsats som är 100%. Och det blir ju symboliskt. Jag förstår att det finns en liten falang i något Marcus Rashford-läger som vill ta det här drömmålet och visa vilken hög högsta nivå han kan hålla. Men tyvärr så tycker jag ju, om jag då ändå får klä på mig Manchester United-skruden som den supporter jag var idag, så är det ju snarare hur lätt han faller mot Kyle Walker, hur viktigt han tycker det är att ligga kvar och liksom visa tydligt att det där borde ha varit någonting, istället för att göra hela ruschen, jobbet hem, och istället så i den ytan han faktiskt borde ha varit i, så kan Phil Foden då med all enkelhet bara trippa in i banan, trycka upp den i krysset, och så är ju matchen egentligen förlorad. Det är för svagt hur ändå spelarna, alltså hur lite det känns som de vill det. Jag förstår att det är den enklaste och plattaste analysen, men jag tycker fan ändå det är det man landar i.
Alltså väldigt mycket. Vi kan snubbla in lite på Rashfords intervju han gjorde med, vad heter, Players Tribune, eller vad det heter. De har gjort andra bra intervjuer liksom, när spelare går ut och talar ut. Man får en mer mänsklig bild bakom liksom, fotbollsspelarrobotarna. Men och det är så här, det är klart att man blir tagen eller berörd och liksom kan läsa vissa saker, och man får en insikt att det finns en människa där bakom också, liksom fotbollsspelaren och karaktären Marcus Rashford. Men sen samtidigt, det känns som att han har ju sig själv att skylla att den här debatten har kommit upp. Alltså vi supportrar, jag sitter ju inte och säger att jag känner att Marcus Rashford ser oengagerad ut för att jag vill hänga ut honom eller för att jag vill sprida hat. Jag säger det för att jag ser det och för att jag som supporter vill Manchester United det bästa i världen. Och det är ju inte ensam att den här diskussionen har kommit upp. Så liksom, han måste ju på något sätt ha en förståelse varför det kommer upp och liksom kunna rannsaka sig själv. Att liksom se att han har gjort fel. Och så här, nej, alltså så här, jag tror ingen i grund och botten inte tror att Marcus Rashford inte bryr sig. Men han borde veta att liksom de signalerna som kroppsspråk och liknande gör på en fotbollsplan, du kan läsa in så extremt mycket som supporter, och du kommer diskutera i fotbollsstudios och på sociala medier och i podcaster. Det måste han ha förståelse för, och inte bara liksom lägga över ansvaret på att folk sprider lögner och att folk måste liksom ge honom respekt för. Det är en prestationssport. När du inte presterar så kommer du analyseras mer. Och om ditt kroppsspråk då visar piss så kommer du få skit. Så enkelt är det. Speciellt när du tjänar de pengarna du gör. Och det är så fotbollen ser ut. Alltså, du får hata om du vill, men det är så liksom, med det intresset som finns och de pengarna som är i omlopp, så kommer det alltid vara så. Så jag vet inte. Sen noterar jag också. Jag tyckte att det var kul att jag skrev det till dig. Alltså, jag lägger ingen värdering i det. Men jag tycker bara att det är så jävla PR-mässigt haveri. Att han sitter och pratar om att han är samma person han alltid har varit, att pengar inte förändrar honom, och han sitter i en Louis Vuitton-jacka för 40 000. Det kanske inte vad jag hade valt om jag ska prata om exakt samma ämne.
Nej, och det, alltså, och någonstans så jag kan ju bara skriva under på det du säger, för det är ju häpnadsväckande hur en spelare som någonstans är, ja, men talismanen och enligt många, ja, men liksom symbolspelaren för hela Manchester United. Han har gjort vad han gjort nu, kanske 6 mål på hela säsongen med det han gör idag. Och det är ett Manchester United som ligger sexa. Man ligger hopplöst efter den absoluta toppen. Man kommer, om Tottenham vinner den hängmatch man har, så ligger man 9 poäng efter till och med en femte plats. Europa drömmar dör till höger och vänster här. Och att inte då bemöda sig att ens ta maxlöpningar i försvarsspel. Jag tycker att du kan inte kosta på dig ens att försöka lägga maxlöp och den lyxen offensivt just nu. Det måste ligga först och främst i defensiven. Och jag ser aldrig honom göra något som ens liknar maxinsats i något som liknar försvarsspel. Och jag tycker det är helt sjukt att det inte krävs. För jag hade aldrig låtit honom spela. Och det var helt givet. Nu visste jag inte att det eventuellt fanns någon skadehistorik eller skadetendens som då gjorde att han inte var helt säker till att komma till spel. Men jag utgick från att man borde ha plockat. Jag satt bara och väntade på att Ten Hag skulle plocka honom. För det måste finnas någon som är mer intresserad av att spela försvarsspel än vad han är. Det är helt sjukt att ha en spelare 2024 som inte bemödar att göra någonting defensivt för sitt lag. Lindelöf hade det jättesvårt mot Foden på den här kanten, men det var ju inte lättare av hur de spelarna, nu växlar de jävligt mycket, men Rashford normalt sett hade ju varit en spelare som i ett vänster ytterläge hade kunnat komma ner mycket mer och hjälpt till där, men det är ingen som ville hjälpa till med någonting, kändes det tyvärr från den offensiva den.
Nej, jag känner väl att vi kan lämna Manchester United lite där och faktiskt flytta över. För jag tycker verkligen inte att det blir lätt att när jag håller på Manchester United och det har varit en diskussion liksom Erik ten Hags vara eller icke vara. Men man måste även säga att vi ska komma in på Phil Foden som liksom blir matchens kreatör och matchhjälte och liksom går från klarhet till klarhet. Vi ska diskutera hur högt vi håller honom snart i den här generationen man är i, när man alltid ska prata om vem som är bäst och hur bra man faktiskt är. Men Manchester City idag är, alltså när de spelar så här, det finns inget lag ska slå. Jag tycker att de är så fruktansvärt bra. Och det här är ju min värld, deras klart bästa startelva. Jag skulle vilja in Jack Grealish istället för Doky. Ja. Annars tycker jag att det här är Citys bästa startelva och man gör en helt fantastisk jävla insats. Alltså de är så fruktansvärt jävla bra. Och det är så här, jag accepterar ju en förlust till 100%, men det är liksom att man blir så jävla nedstämd när man ser att det är sån enorm klassskillnad. Det är det som bara gör att man känner sig uppgiven, och att jag känner så här att en kvittering, det gör ingenting, för vi är ändå så långt efter. Att det är där, men City, fan vad bra de är alltså.
Ja, nej, men helt otroliga. Och jag håller helt med dig. Det är Doky out och Grealish in för att det ska vara liksom den slutgiltiga perfektionen. Och jag vet inte om det jag har låst mig, men jag tycker det tenderar att vara väldigt mycket så. De matcherna där, ja, men där sitter i alla fall inte för hål riktigt, det är ju när lag försöker överbelasta defensivt på den andra kanten och låta Doky stå och vrida och vända ganska mycket på vänsterkanten. Det var exakt så Chelsea gjorde. Jag tror det var det United försökte i alla fall. Han alltså, sen är det
Liverpool
jättebra
också på Etihad.
Ja, men exakt. Och det är jättebra för Pep och för City att ha fått in honom som ett verktyg i den där lådan. Men jag tycker det är tydligt att han kanske inte är så mycket startspelare, systemspelare som ska bryta ner lag. Utan där blir det ganska behagligt för lag att istället styra spel mot honom. För han vet inte riktigt lika mycket. Vi har varit inne på detta först, vi behöver inte fastna. Men Grealish in där, så så är det ju ett helt, ja, men helt bisarrt lag. Och det som är så sjukt nu, så det var någonstans tid, alltså de har ändå legat under TS, just på tal om att få hopp eller känna någon form av hopp i poängtapp när man sitter då i en konkurrerande situation med Liverpool-tröjan på. Så legat under 10 gånger den här säsongen, men nu då med tanke på att de vänder och vinner idag, så har det ändå liksom underlägen och ändå renderat i 21 av då 30 möjliga poäng. Så det är ju inte, ja, det är väldigt långt till poängtapp från att de ens ligger under i fotbollsmatcher, och det visar ju vilken jävla maskin det här laget har blivit.
Samtidigt också, det där jag tycker man märker på intervjun med Bernardo Silva efter matchen, att de känner liksom att det är ett stort problem, och att och kommer man till Anfield så har du inte råd att släppa in det första målet. Det är det som är grejen, att de här, det är så sjukt att sitta och prata om United som en av de enklare matcherna mot de sämre lagen, men det är absolut där vi är. Att möter man Arsenal nu och Liverpool i de här två matcherna som är Citys två kommande matcher i ligan, efter det så har man ett väldigt lätt schema. Så kan man ta 4 poäng de här matcherna, så är man ju väldigt stora favoriter att ta titeln, framförallt om man inte förlorar på Anfield. Så är det jätteviktigt att man inte hamnar i underläge, för det är tuffa matcher som de ska vinna här. Sen måste jag bara säga på tal om, ja, du behöver inte säga någonting, jag ska inte lägga ut texten här heller, men 2024 har vi inte kommit längre än att Niklas Holmgren och Glenn Strömberg ska kommentera en sån här match. Alltså det går inte att lyssna på.
Nej, nej.
Alltså det är som, nej, alltså, jag ska inte säga vad det är, men det är för dåligt.
Nej, och det kan inte vara på rackarrökarnivå när vi ser alltså världens bästa fotbollslag genom alla tider spela en fotboll som är så briljant, och så landar vi typ i att det är rackarrökare av hela skiten.
Och skrik. Yeah. Alltså så här, alltså, nej, alltså det är för dåligt. Alltså, jag brukar inte vilja gå in på, alltså jag brukar inte vilja prata negativt om diverse olika fotbollsstudios, men det här tycker jag är för dåligt. Vi borde ha kommit längre i utvecklingen liksom med hur mycket resurser och sådana saker, och tid och energi och pengar som folk lägger på det här, och studios, hur mycket det går framåt och utvecklas, och pandit som är bra. Ja, vi måste komma längre än där. Vi måste ha en nivå att när en sån här match liksom, alla förutsättningar nu, en match där ett lag är så dåligt, men ja, det, jag var bara tvungen att säga det, för det går faktiskt inte.
Ja, jag hör dig. På tal om imponerande statistik från City och deras vändningar. Och jag förstår ju vad Bernardo Silva säger. Och det har vi ju pratat, alltså, till exempel mot Chelsea här för någon vecka sedan. Då blev det ju till slut bara
Newcastle
en poäng.
Newcastle är ju liksom 94 minuters mål som räddar dem.
Men man löser det trots allt. Men det är ju klart att det är jobbigt. Och jag vet ju, Liverpool hade en lång period av samma tendenser där man alltid släppte in 1-0 efter, för han kändes som 3 minuter varenda jävla vecka i stort sett. Och det är en lång väg till vinsterna. Och framförallt så tänker han väl större matcher och Champions League-slutspel och annat som väntar. Det är klart man inte kan kosta på sig det då. Men det var ju jävla sjuk statistik också. Eller sjuk, vet inte fan om den är, men sätter väl ändå saker i perspektiv så också. När vi gick in i halvtidsvilan, United i ledning, att på de 143 senaste halvtidsledningarna så hade Manchester United aldrig förlorat. Men det sprack då, och ännu ett rekord Erik ten Hag tar med sig ner i böckerna.
Alltså det där är ju faktiskt helt otroligt. Det är någon fortfarande på Old Trafford, tror jag, att om man
leder i paus där, va? Det är ju tillbaka 20 år,
alltså det är jättemycket, så den får han se till att hålla i, men fan ska vi gå, alltså det är som sagt, det är när vi har pratat om Arsenal, att prata om ett briljant fotbollslag blir ganska platt och tråkigt, men om vi pratar Phil Foden, jag hatar att man liksom ska börja prata säsongens spelare, vem som är det nu, för det går liksom inte, för man kan inte ta, man måste ta beaktning vilka som vinner, och det är den mest avgörande delen av säsongen som vi ska in i nu, som har varit bäst hittills, är liksom skitsamma, men hur högt upp håller vi honom i Premier League den här säsongen? För det känns som att det här är den första säsongen när han har varit, alltså vi pratade om innan att man har varit frustrerad på Pep för att han har spelat 10 matcher och varit bra. Sen har han gjort en dålig match och sen helt plötsligt har han suttit på bänk om det är 6-7 matcher i rad. Nu är han verkligen en av de första Pep kritar ner i den där startelvan match vecka ut och vecka in. Och att han verkligen tar chansen, och han är så fruktansvärt briljant. Alltså så här, hur bra, alltså så här, pratar man bara bästa engelska spelare i Premier League, liksom, det är Jude Bellingham och sen Harry Kane utomlands. Men pratar vi engelsk spelare i Premier League så håller jag Phil Foden som etta ganska tydligt faktiskt.
Nej, men alltså just nu, jag tycker man kan argumentera
klart. Declan Rice, absolut.
Ja, jo, absolut. Men jag tycker väl absolut man kan argumentera för att han för en gångs skull med tanke på... Sen så har Haaland alltid statistik som säger något helt annat när man då försöker säga att han inte har en toppensäsong. Men det, han har ju trots allt satt sig på den där egna nivån som vi måste försöka förhålla oss till. Och med KDB i den frånvaro som har varit så tycker jag väl man kan... argumentera för, så vet vi alltid att vi har en Rodri, vi har en Bernardo Silva, men jag tycker man kan väl faktiskt säga att Phil Foden har varit Manchester Citys bästa och kanske viktigaste spelare den här säsongen.
Näst bästa, Rodri. Ipsevalet.
Ja, men i så fall då måste du också argumentera, då är Rodri också liksom, då är han också årets spelare om det nu är City som vinner i slutändan.
Alltså det var väl rekord idag, va, tror jag. Premier League rekord.
Antal passningar.
Nej, obesegrad i antal matcher, tror jag.
Ja, mycket möjligt. Mm. Mycket möjligt. Men jag håller med. Alltså, Foden just nu är det up there. Kanske just nu. Hela Premier League.
Jag ser 10:e mål idag.
Ja, 8 assist eller något sånt, va? Typ.
Nej, det är faktiskt otroligt. Sen, jag tycker jag har tjatat om det den här säsongen väldigt mycket. Jag tycker att det har fått för lite utrymme. Men jag tycker att City är fruktansvärt mycket, mycket bättre när John Stones spelar. Jag tycker att han är fenomenalt bra och ständig liksom, när man pratar om bästa backar. Inte bara i Premier League utan i hela världen. Alltså som John Stones spelade förra året.
Men det blir så fel att prata om när... det. Han spelar ju aldrig back för City.
Nej, jag vet.
Alltså, han är ju systemspelare. Jag satt faktiskt och hade exakt den här diskussionen med min son här efter matchen. Han lever ju liksom i tidevarv då du skapar kombinerade drömmelvor och sådär. Och då skulle han typ... ja, men så skulle han ändå... vi satt och diskuterade Liverpool, Manchester City och vilka man väljer och sådär.
Tror du skulle säga City och United? Är det någon som hittar in, eller?
Det hade inte varit...
Anthony är bra på att hålla i bollen.
Det hade inte varit... Det är faktiskt helt sjukt. Det hade inte varit en enda United-spelare som hade gått in. Alltså idag, om du tog de två elvorna och gjorde en kombinerad...
Ja, men vår bästa elva då? Nej, alltså Lisandro, Shoa, nej, alltså du tar Ake för Shoa, men liksom ja. som vänsterback i ett gemene lag så hade nog jag tagit Shoa, men inte om du skulle liksom ska ha Pep som tränare. Sen är det liksom, nej, Lisandro Martinez, Rodri och John Stones, nej, det är ingen.
Ja, men då om vi tar till den diskussionen vi hade, då var det ju Liverpool, Manchester City. Och då landar han ju i mittbackspar. Då går ju han till, och det tänker jag nog är lite så här go-to om man skulle göra den här övningen, att det blir Ruben Dias och Van Dijk. Men jag hör ju vad du säger med Stones. Men om du skulle bygga ett nytt lag med nya förutsättningar och fått välja fritt bland spelarna. Eller hade du då till och med valt Ruben Dias och John Stones för att du vill ha John Stones så mycket? Och bara liksom tagit Pep Guardiola-fotbollen och petat Van Dijk. Alltså... Eller Van Dijk och Stones.
Oj, nu kollar jag på Djurgården. Det var intressant vad Göteborgs målvakt, vad heter han, Pontus Dahlberg gjorde. Nu har det livepodd, det är inte bra när man kollar på repris. Men det var en rejäl tavla. Men jag hoppas folk har sett den så att de fattar vad jag pratar om. Nej, men det där är ju så svårt när man pratar om kombinerade elver och har ett lag som City. För att liksom, i grund och botten, ingen Liverpool-spelare på den där centrala mittfältet är nära på att platsa i Manchester City. Alltså om du kollar spelare på spelare, sättet Liverpool spelar. Jag hade personligen tagit John Stones och Van Dijk. Mm. Jag har varit helt såld på Ruben Dias när han kom till hans två första säsonger, och jag tycker han är en modern försvarsspelare, men samtidigt har han kvar det här omoderna i den här liksom 60-talist mittbacken som i grund och botten älskar att försvara. Det är något som jag älskar att kolla på i liksom dagens, när liksom en Matthias De Ligt kan bli en av världens mest uppsnackade backar som är ganska kass på att försvara, för att han är liksom en bra uppspelsfot och liksom vill spela offensivt och sådana spel. Det är därför liksom Lisandro Martinez är så enkel att ta sig till, för att han spelar så aggressivt, att han älskar att liksom göra en glidtackling och komma in stenhårt. Det är ju Ruben Dias för mig, men samtidigt ska jag bygga ett lag så hade jag tagit John Stones för hans liksom flexibilitet, han kan kliva upp, han är väldigt bollsäker, och Van Dijk som liksom är världens bästa mittback. Det är väl inget snack just nu. Jag väntar mig inte att du skulle säga emot där.
Men jag satt bara och kikade lite stats på Phil Foden just bara för att avsluta det. Alltså tar vi den senaste månaden, går tillbaka ganska exakt 4 veckor, då har man ju Brentford borta, man ligger under med 1-0. Han kliver fram och gör ett hattrick. Man vinner med 3-1. Ja. Bompan borta förra helgen. Vinner med 1-0. Det är Phil Foden som gör målet. Här mot United ligger under med 1-0. Han vänder och vinner matchen med sina 2 mål. Så han är ju dessutom utslagsgivande, poänggivande på ett sätt nu som jag tycker tar honom upp på den där nivån där ja, om man varit i diskussioner eller tveksamheter tidigare kring hur högt man ska hålla honom, så är det ju inte bara längre liksom en fotbollsspelare av högsta kvalitet, utan nu är det dessutom en spelare som, ja, men när det behövs bär sitt lag och avgör fotbollsmatcher. Så det är ju bara att lyfta på hatten. Och man såg väl Gareth Southgate satt där och jämförde sina offensiva alternativ till sommaren. Nej, men alltså Phil Foden, alltså, nu vet jag inte hur ens diskussionerna går, men att han är given i en startelva utgår jag väl ifrån i alla fall. Sen måste du laborera, ja, med tanke på Saka till höger, exakt hur du ska göra. Men alltså Marcus Rashford, alltså, frågan är om han är i sig truppen när de åker på EM.
Alltså han har ju en USP som inte många har. Alltså ligger under vad? Och liksom
vill... Att han står stilla på fotbollsplanen i 90 minuter?
Nej, absolut. Men han har ju liksom en USP. Det är typ allt jag kan säga. Men jag hör vad du säger. Sen tror jag att han kommer komma med för att han är Marcus Rashford. Att han har den erfarenheten. Men det blir en jätteutmaning för Gareth Southgate. Som jag tycker det har varit en av de mest frustrerande sakerna med Englands landslag under Gareth Southgate. Att han inte har fått ut maximalt av Phil Foden. För det finns så extremt mycket där att ta. Han har startat någon match och sen har han liksom blivit petad under mästerskapen. Nu är det liksom en ganska given plats ute till vänster som borde vara Phil Foden. Så kollar du på City, om de spelar som de gör idag, men liksom att det mer är Bernardo eller Doku, så han är väldigt flytande och fri roll och utgår från höger i den här positionen. Där är ju Saka fast. Saka har ju aldrig sett spela på en vänsterkant eller flyttat över överhuvudtaget. Så det är en utmaning att få det att landa. Och sen om man ska göra så som jag hoppas, jag tror att du också gör det, att man vågar spela Trent som liksom startande central mittfältare. Det blev Declan Rice på sittande och sen med Bellingham i en liknande position som man haft i Real Madrid. Väldigt framskjuten med de här två spelarna runt sig, att se Phil Foden kombinera det med Jude Bellingham och ha Harry Kane där framme. Det är sånt sexigt lag så att det är svårt att ta in faktiskt. Jag hoppas verkligen att Gareth Southgate får ut maximalt om det här, även om jag är väldigt tveksam, för han har sina brister. Men kolla på Frankrike som är andra hans favoriter efter England, så har ju Deschamps sina brister. Det känns fel att säga det. Han har gått igen EM-final och igen vunnit ett VM-guld och sen gick han väl till final senast också. Men det känns ju inte som att han får ut maximalt. Han spelar ju en ganska destruktiv fotboll kontra med materialet han har. Så det är ju ganska vägvinnande i landslaget eftersom det är cupturneringen hela tiden. Men fan, man börjar bli lite taggad på EM, och vi kommer ju göra ganska mycket borta på K26. Så det får ni hålla ögonen öppna för det kommer presenteras ganska snart, tror jag.
Ja, nej men verkligen, fan, det bara rasar mot. Våren har vi ju officiellt öppnat dörren till svensk sommar. Vet jag inte exakt när vi kommer att kunna möta, men drygt bara 3 månader till EM, så det är klart som fan att det kommer börja sättas lite fokus mot det, och vi återkommer med allt som gäller. Men jag hör dig. Saka, Foden, Kane, Bellingham, Trent och Rice, Stones, är det Maguire tillsammans med honom?
Ja, givet.
Mittback,
givet.
Walker, högerback, Shaw, vänsterback.
Ja, Shaw börjar kännas lite tveksam. Han är skadad typ hela säsongen. Kommer väl tillbaka och kanske kan spela
Chilwell istället,
fyra sista matcherna. Ja, jag vet inte. Det är alternativet. Jag vet inte vad fan har man annars? Nej, men alltså det slår mellan Shaw och...
Otrolig vänsterback den här säsongen.
Är dumt. Fast alltså, så här, man vill ju ha någon mer offensiv eftersom Kyle Walker är en ganska centrerande.
Sen och framförallt om Foden ska gå från den kanten kommer han ju gå in väldigt mycket centralt. Exakt. Så man vill ha någon som överlappar där.
Alltså Kyle Walker, fy fan. Alltså när man ser Marcus Rashford, alltså när han kommer och man bara så här, normalt sett, det är ingen som hinner med honom. Och bara så här, det finns ingen försvarare i hela världen som är bättre i de där lägena än vad Kyle Walker är. Det är helt otroligt att han kan vara så snabb och att han kan vara så stark. Och han är väl 34, ja 90 va? Jag tror han fyller 34 i år. Att speeden fortfarande är på den nivån, det är fruktansvärt imponerande.
Ja, och det, alltså, där var det också. Sen blev det ju som det blev, som sagt. Och det var ju inte Manchester United som styrde riktigt hur de ville spela spelet. Men det hade ju såklart varit... Menar du? Det borde ju varit mer fokus på att Marcus Rashford kanske då skulle utmana att okej, i de där omställningarna. Och det kändes som att det var lite tanken inledningsvis. Sen föll man ur lite ramar och positioner. Så vi får väl se. Men som jag sa där innan, vinner Tottenham sin hängmatch. 9 poäng upp till en femte plats. Det är ett Champions League-tåg som ni har vinkat av från perrongen, va? Trots att du lovade topp 4 för 2 veckor sedan.
Alltså rent krass så är det ju faktiskt, alltså grejen är att vi ska möta Liverpool och Arsenal dock på hemmaplan, men alltså rent krass är det inte kört att komma före Tottenham och komma femma, även om jag inte tycker att något talar för det. Jo, alltså rent, alltså det är klart att det känns som det här med kollar på tabellen, så är det ju inte det rent logiskt sett, men det är klart att den känns bra. United har alltså torskat 11 matcher och vi är den, vad är för datum, 3 mars. Det är faktiskt, det är ganska svårt att ta in faktiskt, men tänker att vi väntar lite på ditt, vad var det, det skulle spelas 97 minuter eller 98 och det vart mål i 99, det noterades. Men vad ska vi prata om något innan vi går till Liverpool?
Ja, jag tycker att vi kan...
Vi pratar om ATG.
Ja, vi kan börja med att prata om våra fina vänner borta på ATG. Dessvärre så lyckades ju Erling Haaland sätta en boll upp i Manchester-luften istället för att sätta den i mål eller på
skyline.
Mål.
Manchester
han var
skyline.
Typ fan 3 centimeter från mållinjen och sen så kom han aldrig upp i de skotten vi behövde. Vi hade ju en trippel där det var målspel. Vi skulle över 2,5 mål i Tottenham Palace igår. Det gjorde vi. Tyvärr då så fick vi inte in tillräckligt många skott på Haaland. Vi har ju även att Arsenal ska vinna med minst 2 mål imorgon. Det tror jag de ändå gör, men det är en klen tröst att bara 2 av 3 ben sitter. Så nya tag till nästa helg och jag tycker också för ATG brukar ju hänga med oss i de Champions League watch-along-sändningar vi gör. Tisdag och onsdag så fortsätter ju Champions League-slutspelet, returmöten. City och FCK på onsdag till exempel. Då tror jag att du sitter med i studion kanske, va?
Jag hade inte bekräftat att jag kunde, men jag har varit uppsatt på listan så jag är där.
Du är uttagen trots att du inte har liksom friskförklarats, men du är redo att hoppa in.
Coach har tagit ut mig.
Ja, men precis. Då får du ställa upp och spela. Så det är bara att köra. Så kommer lite spel från ATG under Champions League-veckan och sen så är det ju nya chanser med Big Nine och tripplar till nästa helg. 18 år gäller, stödlinjen finns ifall man skulle ha problem med spel. Vi säger tack till ATG som är med oss.
Kan bara flika in det också att det är folk som har efterfrågat att redovisa Big Nine. 6 rätt blev det helgen, sprack sista. Det gav ändå helt okej den här helgen. Så det var lite surt. Hade 2-1 och över på Valencia som länge ledde med 2-1 mot Real Madrid. Så det var lite surt att Vinicius fick in den kvitteringen även om hans firande. Det var faktiskt den första La Liga-matchen jag såg
det
i år. Det var en sjuk jävla match.
Det var en fin stund vi hade igår när vi i en större gruppchat med folk som verkligen konnoisserar både den italienska och spanska fotbollen, så landade vi i slutändan i att det var du och jag som satt och så den där La Liga-matchen Valencia-Real Madrid-slut. Det var ju, alltså, skulle man se en... Alltså, det fanns väl 2 sidor av det myntet, men ska man nu se en La Liga-match så hade ju denna sannoliken det mesta. Det var ju för det första riktigt jävla vidriga bilder på... Vet han?
Jag kollar inte.
Jackie B.
Fråga inte mig vad Valencia spelar heter, Robin.
Fan, han klövs ju på mitt. Den för helvete, fy fan.
Men de visade typ 3 repriser. Jag höll för ögonen. Men liksom, jag bara ser att de som jag sitter och kollar matchen med, de bara, vadå, de visar? Alltså, nej, fy fan. Men jag tyckte La Ligas produktion med vissa repriser och inzoomade saker var ganska sexiga alltså.
Ja, sen insåg man ju att för allt vad man liksom hatar de olika liksom Paul Tierneys och övriga i den engelska domarstaben, det är inte bättre på andra håll.
Det där är ju så jävla sant. Alltså här att folk pratar alltid om hur dåliga engelska domare är. När man kollar på den här, jag kommer inte ihåg vad han heter, han som ser ut som en clown, den här klassiska spanska domaren. Han har väl gått i pension,
Jonas Eriksson.
Ja, men han är så jävla dålig. Han är liksom etta. Alltså, han är så det är typ alltså Hoffman lookaliken, vad heter han?
Brysch. Har vi också.
Alltså han är den enda som man typ tycker är bra. Ja, exakt.
Det är ju någon holländare, någon tysk man ändå har lite respekt för, men italienarna
och den här galna. Vad heter han? Var han från Argentina eller den här galningen som såg ut som
Pineda,
alltså, mördare?
Eller något sånt, som typ fick någon VM-final. Det var väl 18 han fick VM-finalen, va?
Ja, exakt. Han såg så jävla skräckinjagande ut. Alltså, tänkte honom som bouncer på liksom en nattklubb. Hade inte kaxat där. Alltså.
När du ska typ försöka trilla in på Popworld vid 03:30 och så står han där. Jävlar, drar en wicked blue i skallen på dig och ber dig gå hem och lägga dig.
verkligen. Alltså så här, på tal om bouncers, Ukraina, Kiev 2012, då var man inte kaxig. Alltså 21-årig Fabian som skulle ut i nattlivet i Kiev efter att Danny Welbeck avgjort mot Sverige med Andy Carroll där. Då var man inte kaxig.
Men just dumma situationer. Vi kan ju knyta ihop säcken med att Jude Bellingham gjorde det där målet som då blåstes av. Det var lite annan. Det är fan bra segue egentligen till Liverpools avgörande med tanke på när man väljer att blåsa i pipan. Har någon mot förmoda, kanske inte ens mot förmoda med tanke på att det är just spansk fotboll. Men
jag hade inte sett om jag inte hade kollat live.
Blåser man ju alltså av i läge 2-2. Brahim Diaz slår ett inlägg när bollen är i luften. Blåser domaren av och sen så nickar Jude Bellingham in 3-2. Men gälls ju inte då, för då har slutsignalen gått istället. Då var det bättre, tycker jag, att göra som Paul Tierney och ge Liverpool 7-8 sekunder extra för att bollen skulle få färdas hela vägen till David Nunes.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi väntar lite med Liverpool, för jag känner att det många gånger har blivit att vi blir lite långa när vi pratar Liverpool United. Som vissa uppskattar, vissa inte. Men jag tänker att istället för att det blir att vi bara så här glömmer någon match och snackar lite om någon match, så blir det ett längre avsnitt idag, så blir det. Så jag tänker att vi pratar om... Nej men fan, jag är lite sugen på Villa. Jag är imponerad. Alltså, du hade dem under lupp, du var på väg att räkna hem den att de är slut, men fan... Det här är imponerande. Och Ollie Watkins, liksom, hur seriös... Jag har ju typ känt att han är en... Alltså inte klassisk, men så här, att det är lite brittrunka att man ens pratar om honom som en liksom, startanfallare i Arsenal. Och liksom, när man nämner Viktor Gyökeres, ska han gå till Arsenal? Ska de hellre ta Tony? Ska de ta Watkins? Jag har svårt att se Ollie Watkins på den nivån att han ska kunna leda en anfallslinje i ett lag som Arsenal eller Manchester United som länge har suktat efter en nia. Men alltså, han var ju bara ett mål efter Haaland i skytteligatoppen. Han är ju två i skytteligan nu. Jag tror han har gjort 17 mål. Haaland går väl upp på sitt 19:e med målet idag. Men shit, vad bra de är. Och jag är imponerad att de lyckas komma tillbaka. För de hade den där 2-0-ledningen mot United på Boxing Day. Tappar till 3-2. Nu leder man med 2-0. Och liksom Watkins, alltid frid och fröjd. Luton går snabbt upp till 2-2. Och sen Lucas Digne av alla jävlar avgör sent. Och man såg vad det betydde på för Unai Emery och gänget vid sidan. Det är imponerande av Villa.
Ja, och som sagt, vi pratar ju gapet ner till United vad gäller den där topp 5 i alla fall och potentiella Champions League-platsen. Så för Aston Villas del så är det ju en vår som på alla sätt och vis bara handlar om att låsa in den här Champions League-platsen som med en fortsatt aktivitet av samma kvalitet på en transfermarknad kan bygga vidare det här laget och ta det flera höjder till. Och sen kommer väl frågan vara i sommar huruvida man får behålla Ollie Watkins eller inte. Men jag tycker ju i tider då vi ofta landar i ett svenskt medieklimat i alla fall, där Alexander Isak ska byggas upp och han ska vidare till nästa storklubb, där Viktor Gyökeres framfört i Sporting Lissabon gärna renderar miljardvärvningsrubriker till lag som typ Chelsea, Arsenal, så är jag ju ganska övertygad att den typen av lag egentligen tittar hellre mot än Ollie Watkins, som gör detta vecka in och vecka ut. Och han har en sån självklarhet i sin avslutsteknik, och jag tycker att han dessutom med sin rörlighet är jävligt bra för de spelarna runt omkring sig, oavsett om det har varit en Leon Bailey eller JB eller vem som har varit där runt omkring. Så nej, Ollie Watkins, det är sjukt att inte alla hade honom i höstens lag när vi tog ut det för ett par veckor sedan.
Alltså, du kan ju inte räkna en sak som händer i mars med att du hade med honom i höstens
lag. Man har ju med lilla spåkulan också, liksom, hur mycket den här formen kommer att bygga vidare för resten av den andra halvan också. Så,
du behöver prata Thomas Wilbacher kriterier för Toto Ballonna, sådana gillar vi inte. Det är luddigt,
han är i höstens lag för att befästa den plats även till när vi summerar årets lag, helt enkelt.
Men är inte det, alltså så här, det här är ju också så här att jag är fortfarande inte säker på, och det kanske är liksom så här att man är rädd för en mindre klubb, låter sig göra fel, men att det är ett jävla stort steg att leda en anfallslinje i ett Arsenal som ska utmana Liverpool, och man ska utmana Manchester City, och man ska i liksom Europa utmana Bayern München och Real Madrid. Jag är inte helt hundra på att Ollie Watkins är på den nivån, så jag, alltså han är i ett Villa som är på en fruktansvärt bra plats, och sen får vi se hur långvarigt det blir, om liksom Unai Emery vill stanna, om man kommer bygga vidare på det här, hur många spelare. Det är samma med Martinez, känner mig lite i sommar att han är på väg på en rätt plats, men efter det där VM-guldet så kände han fan, det är ändå Aston Villa. Jag vill ändå göra något större och spela i Europa. Så nu bara, jag hoppas ju på något sätt att Villa kan befästa den här platsen. Alltså för ligans skull, att liksom bredda toppen. Newcastle kommer göra det långsiktigt med pengarna man får in. Alltså Villa tyder väldigt mycket på att man gör väldigt mycket rätt, och så länge man har en tränare och investerare och liksom gör bra business, så Ollie Watkins för mig, alltså Tony är en annan sak, även om jag lik där är skeptisk om han är tillräckligt bra att leda en anfallslinje i ett lag som ska utmana de största titlarna. Liksom, är Ivan Tony bättre än Gabi Jesus? Nej, troligtvis inte. Startar han mer matcher under säsong? Ja, det gör han. Är han därför nyttigare? Ja, men ska du då lägga 700 miljoner svenska kronor på Ivan Tony för att ersätta eller rotera med Eddie Nketiah och Gabriel Jesus när det liksom är en marginell uppdatering? Jag vet inte, och det är det som är svårt och intressant med diskussioner med nior i världen nu, för det känns som att nian börjar komma tillbaka från en tid liksom från tiki-takan där Moreno-typer och Fredrik Wester, Gästhus och Blutto, de pratar liksom om spanska lag får fram så mycket spelare på alla positioner, men man har inte haft en riktigt bra nia sen Fernando Torres och David Villa, för att den typen av fotboll liksom inte främjar liksom tanks. Men kolla på Darwin Núñez, kolla på, nu ska jag inte ta Rasmus Höjlund där än, för man ska inte prata om honom på den nivån, men det, han är på väg dit, och kanske framförallt på Haaland, och sen har du liksom Watkins och så vidare. Så det känns att niorna börjar verkligen bli viktiga och mer klassiska igen, så det är en intressant nya sommar.
Mm. Ja, och jag tycker ju, alltså du nämner Tony, man har ju tidigare pratat om, nu är ju han lite till åren kommer, men liksom en Callum Wilson som alltid har, ja men han har ändå varit i samma fakt de senaste
han
åren.
Han har aldrig varit så.
Nej, jag vet,
han
har ändå, nej, varit, det har ju snarare gått i kortare perioder, och så har det ändå, liksom, han har ändå liksom nämnts där uppe. Men jag tycker att Ollie Watkins har något annat, och nu vet jag inte om det har påverkats av att man inte har fått se Tony hela den här säsongen, och det är klart att han också har en höjd i sitt spel, men den är lite mer kopplad till vissa specifika egenskaper, och att det fyller också en otrolig funktion i det sätt Brentford stundtals i alla fall vill spela sin fotboll. Ollie Watkins tror du hade kunnat ta i stort sett rakt ut, och det här Aston Villa placerar rakt in i en riktigt högkvalitativ, bra, välmående miljö, och så hade han gjort det fantastiskt. Nia i ett Tottenham, alltså sen handlar det såklart, vad är hierarkin här? Vilket lag och vilket steg tycker han är stort nog kontra det som Aston Villa eventuellt kan åstadkomma med en bra sommar med fortsatt utveckling. Men Ollie Watkins till typ Tottenham, om de vill ha en riktigt jävla bra nia, och om han tycker det är ett steg värt att ta, men det borde vara lag i alla fall som tittar på honom i sommar.
Ja, det blir spännande. Men vad, hur ser det ut? Alltså man är alltså 5 poäng för Tottenham som ligger på 5:e plats. Och det känns lite hela tiden att det är den här klassiska som även gällde när Leicester gjorde de här bra säsongerna. Att man chokade till slut. Alla sa att man skulle choka och sen så kändes det hela säsongen som att man inte skulle göra det. Och sen till slut så gjorde man det 2 säsonger i rad. Men jag tycker verkligen att Villa... Det beror på hur... Om jag ställer den frågan mitt i mitt utlägg. Hur seriöst ska man ta Conference League? Man möter Ajax, ska åka till Amsterdam nu på torsdag. Sen möter man Tottenham. Åh, Tottenham nu på söndag. Vilken jävla söndag vi har framför oss, Robin.
Nej, det är en ruggig söndag. Det är faktiskt äntligen en super Sunday efter att du försökte bygga. Vad hade vi då? Sheffield United, Brighton och Luton. Manchester United, där får man bygga sen och något annat. Men jag tycker ju alltid att man ska... Alltså, de ska ju kämpa för allting. Alltså för det första så hade det ju varit en jävla häftig resa för deras support. Alltså bara nu åka till Amsterdam och slåss om europeiska titlar. Även om det är en lång väg kvar att vandra och även om det bara är conference så tror jag att ge, alltså förutom att då ha det slagläge man har i ligan och den liksom Champions League-plats under våren man har i ett jävla järngrepp att fortsätta behålla entusiasmen på Villa Park vecka in och vecka ut genom att det dessutom parallellt sker ett Europa-äventyr som tar fansen till platser de kanske inte för några år sedan, eller det var ju ganska uppenbart vad man får fan i Championship, det är en ganska snabb resa om man zoomar ut lite man har gjort, så de ska ta conference superseriöst tycker jag, och så ska de dubbelspela detta och de har så pass mycket marginal här. Alltså vi pratar 11 poäng från Aston Villa ner till Manchester United. Alltså 11 poäng till att man ska tappa topp 5. Och jag tror ju, jag är ganska säker på att topp 5 kommer betyda Champions League när vi summerar allting. Och där kan de ju faktiskt bidra lite själv genom att göra ett conference-äventyr som går lite längre. Vilket betyder att de samlar in koefficientpoäng och därmed skulle kunna ha fallhöjden att den 5:e plats också ger. Så de ska ju bara köra stenhårt på båda 2 fronter.
Ja, nej, super Sunday som sagt. Och då ska vi vara bakfulla, eller hur?
Det ska vi. Vi har en jävla fin lördag framför oss. Vi ska se Everton Manchester United och ta en lång lunch för tanken i alla fall. Och sen får vi se vad kvällen tar vägen. Vi ska träffa Pierre. Vi ska ha det riktigt mysigt. Vi får se om han är vidrig efter att Arsenal gjort ett sent vinstmål mot Brentford igen.
Vi kommer att avgöra sent.
Ja, men antagligen. Det här är ju, alltså helgerna är ju alltid alltså copy-pastade. Alltså nu är det ju den helgen som kommer är ju den helgen vi var i England tillsammans i höstas. Det vill säga Liverpool, Manchester City och Everton mot Manchester United. Och nu är det ju då bara de omvända mötena. Och där vet jag, då snackar vi ju med Pierre också. För då var han ju i Brentford samtidigt. Och så just Brentford-Arsenal. Och då är det ju Harvard som avgör i 88:e minuten. Det var ju verkligen i prime-perioden när Pierres Harvard hat bubblade också. Så stod han ändå där i Away End och sjöng sina kärleks liksom, uttryck till Kai.
Ja, det blir jävligt kul. Det blir en riktig Rule Britannia hel lördag helt enkelt. Så det blir väldigt trevligt. Vad skulle jag säga? Vi lite Newcastle. Det känns som att de har kommit lite i skymundan i podden de senaste veckorna. Och jag vet inte om jag vågar. Jag brukar uttrycka honom som en galen lyssnare. Som han är arg när vi inte pratar Newcastle. Och när vi pratar Newcastle så blir han arg om man säger minsta lilla fel. Så jag släpper över det här till dig helt enkelt.
Nej, men det. Vi får väl berömma Alexander Isak tillbaka i målprotokollet. Han är ju till syvende och sist en superenkel 3-0-seger. Har inte sett mer av det, men en Trippier som får linka av. Sen var väl sjukstugan dock en större i det Wolverhampton man mötte. De fick ju inte Wang till start och det var spelare en efter en som trillar av där också under matchen. Så det känns väl inte som matchen för någon form av slutbesiktning av var Newcastle United befinner sig just nu. Men klart som fan var jätteviktigt. Alltså, det har ju varit en lång period med ganska så svaga resultat och vill Eddie Howe ens vara aktuell för att behålla jobbet i sommar så handlar det ju om att rädda jävligt mycket ära under våren oavsett vad det, ja men kanske tabellpositionsmässigt slutändan resulterar i.
Ja, jag känner när jag ser den här matchen, jag bara kommer att tänka på en sak. Om jag ber dig summera Wolverhamptons säsong på 30 sekunder, kan du göra det?
Höga toppar och djupa dalar. Alltså, de har ju slagit Spurs 2 gånger. De slog City borta. Eller, på sin hemmaplan. Men samtidigt, de slog Chelsea borta den här 4-2-an. Men jag är ju också fullt liksom med på att de kan förlora mot vem som helst också. Alltså typ Sheffield United hemma. Jag tror till och med det är typ det de har gjort. Liksom. Men det kan ju verkligen gå hur som helst när Wolverhampton spelar fotboll.
Men känns det inte lite nu också om man kollar att de har ju säkrat, alltså så här, det brukar ju inte bli mars, men man brukar ju känna att den här typen av lag som ligger runt 10:e position kan checka ut ganska mycket de sista 4-5 matcherna. Nu känns det som om liksom hårdrare. Nu först gick Kunja borta. Nu sa jag det utan att liksom ens behöva tänka. Så jag känner att jag är där nu. Kunja gick sönder borta säsongen. Nu kom det ut idag att Wang är borta 6 veckor. Och jag tycker att det märks. Alltså de hade 3 raka vinster innan den här och off-season såg riktigt fredig ut efter att Wang hade kommit tillbaka från asiatiska, Neto hade kommit tillbaka från liksom efter hängsna skador och det såg riktigt bra ut, men nu är 2 av liksom den där fronttrion borta och kommer missa ganska stora delar av säsongen, så det känns som att Wolves kommer vara ganska utcheckande. Man kommer säkert vinna någon match och spela intressant, men av bra tränargärning av O'Neill den här säsongen, men det känns som att man kommer checka ut ganska rejält nu. Men som sagt, Newcastle, det är som du säger, absolut. Med Hau. Det är som Erik Ten Hag. Alltså, han har ju våren till att rädda sitt jobb, så är det ju.
Ja, nej, och vi ska ju säga så, både Pedro Neto och José Sá, målvakten. Alltså, det här är vi inne på att det var ett lag som decimerades under matchens gång också. Både de får kliva ut i paus också. Så det är, Wolves, det är tur för, nu tror jag inte de hade kanske blandat tiden där bottenstriden, men de är nog ganska nöjda att det finns fallhöjd. För som sagt, det finns en lägsta nivå som kan innebära att man förlorar mot i stort sett vem som helst. Och nu finns det en truppdecimering som betyder att man faktiskt på allvar verkligen kan göra det. Jag såg att vår käre vän Daniel Olenklint var ute snabbt under lördagskvällen och redan nu flaggade upp på att man skulle ta rygg på Fulham mot Wolverhampton till helgen. Ett Fulham som då får tillbaka Palinja. 2 raka vinster. Slog ju Brighton med 3-0 här efter att man hade kölhalat er på Old Trafford förra helgen. Och det var bra odds enligt Olenklint. Det är väl rek förutom att lyssna på honom i spelpodden som kommer på fredag i det här flödet, så följa Wise Betting på Twitter ifall man vill ha lite spelreka då och då också. Det kan vi väl varmt rekommendera.
Ja, men det tycker jag verkligen. Ska fan sätta pling på hans Twitter just nu. För då, men så här, man ser ju ofta någon timme senare och då har de typ gått ner. Så,
är det skönt?
Nej, men verkligen. Vad skulle jag säga gällande... Ja, men Fulham, de också så här att jag... Vi pratade innan säsongen att det kändes lite att... Ja, men när Mitrovic gick, vi var väldigt liksom, jag hade ju ett hipsterval förra säsongen, om vi liksom bortser från att årets tränare alltid är den bästa tränaren och att Pep Guardiola och Jürgen Klopp borde vinna hela tiden, så tyckte jag att Marco Silva var säsongens tränare, för alla tippade att de skulle åka ut och han slutade väl på 10:e plats i slut, och sen kändes det lite som att nu är det slut på det roliga, Mitrovic har försvunnit, det känns som en liten neddegradering, man liksom börjar säsongen ganska slappt och tråkigt, men fan, man har kommit igång på riktigt nu, alltså man ligger 12 och liksom, ja, men ett jättestabilt mittenlag, och känslan är nu att man, sen är ju med tanke på att de 3 nykomlingarna är svaga, Everton är väldigt svaga, Nottingham är svaga, Brentford är svaga, Palace är också svaga, man är inte så jävla långt ifrån det, men jag tycker ändå att man på något sätt etablerar sig. Jag tycker Marco Silva, lite bortglömd säsong för att det inte är lika bra som förra året, men likväl en jättebra tränargärning, och jag ser att man faktiskt kan göra saker som tränare även om resurserna inte är jättestora, att det går, att även om man har skador och avstängningar på vissa matcher, att man kan prestera bra och vinna matcher utan att bara skylla på det i supporterled och i tränarled. Ja. Nu kom hatet till slut.
Men det är ju det här jag tycker faktiskt, som sagt, med tanke på att vi kommer ha en vår av spekulationer, och jag förstår att nu landar vi i någonting vi har landat i förr också kring en Roberto De Zerbi, men här har vi då ett Fulham som vinner med 3-0 mot Brighton. Vi har ett tabelläge där detta då, Roberto De Zerbi leder Brighton, ligger på 9:e plats på 39 poäng. Wolves, Gary O'Neill, 10:e plats med 38 poäng. Fulham, 12:e plats med 35 poäng. Är det, alltså sen förstår jag att vi kan liksom nagelfara fotbollen och titta på vad det är man gör och vilka processer man bygger och vart man spelmässigt eventuellt är på väg. Men tittar man på materialet, är Wolves material så mycket bättre. Alltså, var står de här materialen sig? Fulham, Wolves, Brighton, när tränargärningen renderar i stort sett samma tabelläge, samma poäng. Är det då rimligt att Roberto De Zerbi är tränaren som pratas om att han ska ta över Liverpool, när vi nog hade garvat ifall det var Marco Silva eller Gary O'Neill det pratades om som skulle ta över Liverpool? Som sagt, jag förstår att det finns andra parametrar också att ta in, men det är i alla fall den parametern som gör att jag inte är intresserad, för jag tycker inte att man har skapat något som är så resultatmässigt wow så att det går att bara flytta över det i en storklubbsmiljö där det förväntas just resultat och inte så jävla mycket annat, i alla fall inledningsvis.
Ja, nej, verkligen. Vill du prata om fusket? City Ground avgör det 88:e intervall uppenbarligen.
88 är 99 för fan.
Alltså. Ja, men det var ju vi som avgjorde 88.
Lugn. Ja, men precis. Ja, men ni fick väl... Ni behövde ju lite domarhjälp. Det behövde inte vi. Jag tycker att vi...
Får jag fråga en sak? Jag har faktiskt missat det här helt, men tydligen lite liv där de har kallat något domslut för outrageous i Match of the Day igår. Och det är liksom BBC, det är liksom statligt sändning. Vad är det som har hänt här?
Alltså, för det första, men vi får ju ta med oss här. Nottingham har ju alltså anställt, du minns Mark Clattenburg, gamla stordomaren.
Ja, kanske. Det där gick ju Neville ut och såga. Och det är ju vidrigt. Det är ju det här jag har varit inne på. Att så här, att ska en domare analysera och sen vad man kan överklaga, bara ha käften istället.
Ja, och det är väl liksom, jag vet inte hur mycket, om han bara är liksom då bollplanket för vad de ska överklaga, eller om han också, det hade jag gift sig så här. Det har jag tyckt att klubbar kanske borde vara bättre på i alla fall. Sen gör de väl att de får väl alltid någon sån här jävla non-kuf från förbundet som kommer ut och ska berätta lite om nya domar, alltså här, regler, tillämpningar, hur de kommer att tänka under säsongen. Men det känns som att många spelare hade kanske behövt sätta sig ner lite längre med en domar bara för att lära sig. Alltså, här har du ändå lite små grejer du kan dra lite vinning av. Men Mark Clattenburg är i alla fall på något sätt inkopplad till Nottingham, och han var ju ute och uttala sig nu att nu sitter de och går igenom olika situationer för att se hur de ska bygga ett case för någon form av överklagan här. Och då är det liksom bara så här, alltså antingen så finns där ett case, och då sitter hela fotbollsvärlden och pratar om det caset. Och det är klart, skicka in någon liten klagan om ni tycker något har varit helt åt helvete. Men ni kan inte bara känna att här kanske finns ett litet case och sen sätta er och kolla igenom 99 minuter fotboll till för att försöka bygga det där caset. Men det som verkar vara det som folk är förbannade över är ju att det är någon situation där Kelleher och Konaté krockar i typ 95-96 minuten på någon hörna som Nottingham har. Och sen går bollen ut till Hodgson och då han ska slå ett inlägg, men då blåser domaren av. Och man tror väl kanske att han hittar en frispark till Konaté, men det gör han inte, utan han blåser av för att det är en duell och att Konaté ligger och har ont uppenbarligen. Men då startar han spelet med ett nedsläpp till Kelleher, fast att Nottingham hade bollen. Och sen så startar då Kelleher ett anfall som är det som resulterar i en hörna, som sen är det som resulterar i andra vågs... bollen in då.
Det är väldigt många händelser efter, helt enkelt.
Det är jättemånga, och det var dessutom någon som sen hade kollat upp att det var en situation, om det var i första eller andra halvleken, där det hände en exakt likadan situation i Nottinghams straffområde, och då gjorde man exakt likadant, för att tydligen det fanns också något i regelboken att om bollen spelas ut ur straffområdet men ingen riktigt har kontroll på den och du blåser av, då ska du starta spelet med att göra ett nedsläpp till målvakten. Så det känns ju inte som någonting, och alla som, och jag hoppas verkligen att du bara gör det med lite ironi i tonläget här, för 88 minuter ska man spela, eller 98 minuter ska man ju spela här. Och alltså både Morgan Gibbs-White och om det är Danilo varnas ju alltså för en för ren maskning och en för då liksom cynisk foul som ska vara tidsfördröjande. Så att man spelar till... Det som är dåligt av Nottingham är ju att vi är ju uppe på 98, typ 27 när de vinner den hörnan. Alltså de vinner egentligen första hörnan. Att de inte bara sular iväg bolljäveln, för då blåser ju Tierney direkt. Men istället så får de ju bara ut en 3 meter till McAllister, och då så är det ju liksom 50-50 tror jag, om en domare väljer att ändå låta det som ändå fortsatt är ett anfall avslutas eller inte. Så,
alltså McAllister slår inlägget så jävla fort, alltså det där, jag tycker att det är inget man kan hålla på liksom. Jag skämtar såklart, vad heter det, men en jävla styrka. Och är det bläckfisken Jalkemo nu eller, som såg det här komma redan i 75 minuten när du satt på Arland och var hatisk och sa att det är centruset till ditt liv?
Ja, nej, du hade en stark tipshelg. Du konstaterade ju först i Totally Weekend i lördags morse när jag frågade dig om United hade någon form av chans att slå City, och bara nej.
Och sen, det var tydligt.
Ja, det var tydligt. Och sen skickade du som sagt med 20 minuter kvar att det här avgör Darwin. Lugn och ro, sitt ner i båten. Och blev ju till slut tydligen Liverpools då historiskt senaste. Alltså liksom så här sent har vi aldrig avgjort en match. Och så nu också, på tal om, var det förra, inte förra avsnitt kanske, men förra veckan eller någonting vi satt och pratade om det där, just mål som faktiskt betyder något. Alltså kontra att göra det där vinnande målet istället för att rulla in 4-0 i en överkörning. Darwin är ju, alltså han är högt uppe där just nu. Alltså i stort sett varenda mål han gör betyder poäng för Liverpool. Han gör antingen, jag tror, 7 mål har han gjort på bortaplan, varav 3 har varit det matchvinnande och 4 har varit 1-0-mål, vilket tenderar att i alla fall sätta prägel på matchen. Så just att göra viktiga mål, där är han i topp, den gode Nunes.
Ja, nej, fan, han är otrolig. Och det är så konstigt, alltså kollar man på situationen nu, sen är det så svårt med Liverpool, för Liverpool innan alla de här skadorna var ju där City och Arsenal är till viss del, att man liksom kände att de var helt ostoppbara. Det är ju en jättestyrka i sig, kanske en ännu mer imponerande styrka att fortsätta vinna när man har så många spelare borta, framförallt viktiga spelare. Men det känns ju verkligen som att allt är skrivet i stjärnorna just nu, för det är mycket marginaler på väldigt så här, alltså det är väldigt många matcher i rad där det är väldigt mycket marginaler, och det känns som att vad Liverpool än gör så hittar man sätt att vinna under Jürgen Klopp nu, och liksom att det blir ännu mer att man tänker det och att det sätter sig i väggarna och i omklädningsrummet och i psyket när man vet att det är Jürgen Klopps sista år och att man kan vinna de här 3 titlarna när man redan vunnit den.
Ja, och det var det jag skickade ut någon tweet. Alltså, för jag tror just det som en sån match gör igår och det som de 3 poängen gör, som är jävligt mycket mer än 3 poäng, det är ju någonstans att supportrar han ändå känna, tror jag precis som jag, att okej, det gick inte längre att göra det med så mycket spelare borta som det ändå har varit de senaste veckorna. Det fanns en kakelvägg vi till slut sprang rakt in i. Att då, dels för att ge det till våra egna supportrar att vi hittar sättet att vinna på det här sättet, men också till motståndarsupportrar som har suttit och sett att ja, men någon gång, alltså, det kommer ju ta slut. De kan ju inte bara liksom köra på ändå och sen få det här. Och det märktes, kan jag säga, på min Twitter i alla fall, att Arsenal-supportrarna kände ungefär sådär, att det här bara var vidrigt och vedervärdigt. Och på samma sätt så kommer ju hela Liverpool-laget på den bussresan hem från Nottingham känna att fan, kan vi till och med vinna på det här sättet, då kan vi ju fan vinna på vilket jävla sätt som helst. Och jag tror det är som Klopp har gjort jävligt bra, för hade du bara tittat och spolat eller zoomat ut och tittat fram över hela den här våren med att vi ska slåss på 3 olika fronter och det ska vinnas över Manchester United i FA-cupen, det ska besegras massa lag i massa olika stadier i ett Europa League för att ta sig hela vägen, det ska slåss mot ett Manchester City som är så Manchester City bra som de är, och ett Arsenal i en liga liksom sport här. Tittar du då på truppen, på skadeläget, då är det ganska lätt att se, jag menar, mörker i det. Men tittar du bara på den trupp vi ändå kommer med till Nottingham, tittar du bara på den 11 vi ställer ut mot Nottingham, nog fan kan vi väl slå Nottingham över 99 minuters fotboll. Och den tron, alltså det är ju så jävla liksom, vad ska man säga, politiskt korrekt att prata om att vi tar en match i taget. Men här tror jag att Liverpool har landat i det på ett jävligt sunt sätt, hur man verkligen tar en match i taget, och det gör att de spelarna som ändå möter, är det Nottingham, känner att vi kan i alla fall slå Nottingham. Sen får vi se hur fan vi vinner de andra 11 matcherna, och det har väl varit den mentala styrkan i det här Liverpool-laget de senaste veckorna.
Det var sjukt för mig, för jag, ja, men du märkte att jag varit irriterad i söndags när ni vann ligacupen. Då liksom pikade Liverpool-haten. Men igår, det var så här, det bekom mig inte. Jag skrev typ, ja, men till er privat, bara, jag är glad för er skull, hoppas ni får en bra kväll. Ni är fina människor, ni förtjänar det här. Jag vet inte vad det var med mig igår. Jag bara kände mig en värme i kroppen. Ja, kanske var det lunchen på Adria som gjorde det.
Ja, kan det verkligen ha varit? Jag börjar bli orolig för dig, Fabian. När jag har känt på hur det känns att heja på Manchester United. Du kan inte må bra egentligen. Man måste hitta
andra vinklar för att hitta glädje i livet. Men snabb, vi kommer ju såklart prata upp söndagens match mer i andra avsnittet den här veckan. Men hur, om vi bara pratar, ni ska möta Prag. Vilket Prag ska ni ens möta?
Sparta, tror jag. Och skiter väl i vilket Praglag vi möter.
Ska Europaguden dit, eller?
Europaguden Jock Lundberg är på plats tillsammans med Riksbank Oskar Ripström.
Ska vi ringa dem en liten snabbis på onsdag? Ska vi fan göra? Få en liten live-rapport ner från Prag inför Leopolds match. Men tror du, är Salah tillbaka? Vad är status Trent inför City? Kommer det roteras satan, alltså B-lag typ i Prag, eller vad är känslan?
Ja, men det hoppas jag. Alltså, med tanke på att det är dessutom ett dubbelmöte och vi börjar borta. Alltså, jag antar att startar vi bara spelare som vi inte vill starta mot Manchester City, så bör det ändå vara tillräckligt bra spelare för att vi i värsta fall bara förlorar med ett mål mot Sparta Prag, och då får vi väl lägga fokus på att vända det sen i returmötet. Vi kan inte kosta på oss någonting i det där bortamötet i alla fall. Så,
alltså, har du sagt något med Salah, eller? Alltså, typ att han kommer in och spelar lite för mycket.
Bör vara redo till City i alla fall. Mm. Det var vad man sa i fredags. Då var det ju att Szoboszlai och Nunes båda tillbaka, och båda kommer ju in under matchen också. Ändå kommer ju dessutom in han med, som hade varit lite osäker i veckan. Men Salah ska vara redo för City, så det är ju ändå, det är ju inte optimala förutsättningar. Dessutom verkar väl, det kommer ju uppgifter på att Alissons skada kanske är ännu allvarligare än så allvarlig som man ändå först trodde.
Bort att han är borta.
Alltså, jag har ju varit den första tyvärr att kritisera Kalle här tidigare under säsongen när han har hoppat in. Men de 3-4 senaste matcherna har han ju varit helt överjävlig. Jag slaktade väl han lite för att han släppte in 1-0-målet mot Luton här för en och en halv vecka sedan, men sedan dess har han ju hållit nollan. Han stängde igen andra halvvecka där, stängde igen i 120 minuter mot Chelsea, stängde igen mot Southampton i kuppen, stänger igen här mot Nottingham. De är ju faktiskt inte oävna. Lange har ju ett jättefint friläge, det är någon chans till, så han har ju varit otrolig. Jag tror det var någonting med typ att vi ändå har haft kanske 5,7 i XG mot oss, som han har nollat då på typ 3,5 match, så det är klart som fan han har levererat.
Fan, vi är ju tre ganska roliga matcher kvar. Det får bli ett lite långt avsnitt, men vi ska väl inte försöka bli så långa. Men Spurs, vad heter det? Vi trodde att det skulle bli målrikt. Det blev det till slut, men det satt hårt inne. 1-0 Crystal Palace väldigt sent in i matchen, och sen är det en sen vändning. Den här matchen spelas ju samtidigt som Liverpool, så det är liksom, ingen av oss har haft jättestort fokus på den här matchen, får vi vara helt ärliga att säga. Jag satt själv på ett tåg, och folk som åkt tåg med SJ vet att täckningen för att sitta med dubbelskärm inte är optimal. Men starkt av Spurs att vända det här, för det känns inte som att de har kommit lite i ett, inte ett vakuumläge, men lite så här, inte ingenmansland är också fel uttryck, men att de har blivit lite, ja, men man pratar inte om dem. De bara är där. Alltså typ så här, Ange poserande romantiken har försvunnit lite. Det är inte lika kul liksom, så här, Tottenham supporter är inte lika högljudd om att det är så jävla kul att hålla på Tottenham under Ange. Det känns som att det har varit en liten, ja, men en startsträckan är slut liksom. Nu är vi inne lite i serielunken, även om det tog väldigt lång tid, och det fortfarande är att de är på en väldigt bra plats, bättre än vad de trodde inför säsongen. Men viktigt att vinna de här matcherna under den här så kallade lunken. Fattar du vad jag menar om man liksom om känslan?
Ja, men det är ju ett lag som man faktiskt inte riktigt har pratat om. Samtidigt så borde det vara ganska skönt för Tottenham nu. Alltså istället, i lugn och ro som du säger, liksom jogga hem den där Champions League-platsen istället, och så kan vi väl börja prata om nya saker efter en sommar och eventuella förändringar och förbättringar och försöka ta det här laget till nya platser. Sen är det ju uppenbart, alltså, för även om det är ett lunkande Spurs, så är det ju väldigt mycket ett Spurs som fortfarande har så jävla höga höjder men så djupa dalar. Nu är det ju en fantastisk frispark och otroligt liksom klass avslut i den frisparken från ett som ger Crystal Palace 1-0, och det är ju bara egentligen hans individuella briljans och inget annat man kan skylla på här. Men det är ju väldigt mycket Tottenham, att man antingen ligger under och vänder eller att man leder och tappar det till en förlust. Det är ju fortfarande, även om det är en lunkig period, så är det väldigt få gånger det görs 1-0 efter 22 minuter, 2-0 efter 63 minuter och sen stänger man igen och sen var matchen slut. Det är ju alltid vändningar åt något håll. Det är lite, vi måste byta 2-3 offensiva spelare, slänga på ny kraft, se vad som händer, ösa på. Och så där är ju fortfarande, alltså det är ju fortfarande väldigt mycket ange över det här Tottenham-laget. Men jag hör ju det ändå hur du säger att deras kanske poängplockande, var de har landat lite i tabellen, det har man ju, ja, de har nog hittat var den här säsongen kommer gå i mål redan nu, känns det som.
Ja, och det är ju liksom, alltså jämför man så att folk som håller på Tottenham inte tar det vi ser på fel sätt, för det är ju liksom på en väldigt mycket bättre plats än vad man hade tänkt sig.
Nej, det är väl perfekt säsongen, ifall de alltså joggar in på en Champions League-plats, tänker jag. Det är väl exakt vad de behöver.
Helt perfekt. Och sen kan vi även notera, du och jag hade pratat upp lite nu med Timo Werners inkomst att, och Richarlison har kommit in, Son skulle komma tillbaka, Maddison tillbaka från skada, Dejan, att det var lite tecken på, det var bänkning någon match, det var utbytt efter en timme i någon match, men nu är det två raka 90 minuter och han är den av den där frontfyran som får stanna längst på planen. Så det är väl bara att notera att det kanske bara var att vi att den tanken inte känns rätt. Sen, vad heter det, Richarlison skadad nu och pratas om det är 2-3 veckor eller om det var 3-4 veckor med något knäproblem. Men kollar man Spurs lag nu så är det ju verkligen, alltså förutom att man inte har Pedro Porro den här matchen då, och sen ska väl Richarlison in, men liksom Richarlison, fine, han har varit i form, men att man kan spela med Timo Werner där ute istället och spela sånt som nia, det är inte sämre. Annars ställer man upp med det laget som charmade väldigt många i början med Vicario, Mål, Romero och Van der Ven som mittbackar och liksom låser på sig, eller Bentancur istället för hjälp mig hitta namnet, Sar. Bentancur är ju som har kommit in, men han är ju inte en försämring. Han kanske är den som ska vara ordinarie egentligen när han nu är tillbaka som skada och liksom kommit in i det jävligt bra. Så bra för Spurs att man gnuggar på helt enkelt. Chelsea känner jag att vi skiter i den här veckan. Jag tar ett redaktionellt beslut mitt i podden, men Everton måste vi ändå prata lite om.
Ja, nej, men du
var inne på det. Brentfords match skiter vi, eller inte Brentford, de mötte ju Chelsea, men mötte de?
Burnley, Bournemouth, den skiter vi 2-0 bomban, grattis till det. Brentford-Chelsea kan vi bara föra till protokollet att den blev 2-2 och att Brentford gick ut information att Ben Mee out hela säsongen, om man nu vill få med sig något i nyhetsväg. Men som sagt, 2-2 på GT Community Stadium, det kan vi skita fullständigt i. För Evertons, jag menar, alltså sett att återigen schabla till det på det här sättet. Du tog upp statistiken för mig senast att det var 16 december eller någonting. Burnley-seger som var senast. Jag tror det är 10 matcher nu utan vinst. Om det är 5 förluster, 5 kryss på det. Och det tätnar ju till i den där botten. Man kan inte göra som de gör. De bränner en straff. De får ändå in 1-0. De har ett spelövertag egentligen hela matchen. Och ändå så lyckas de då fucka upp detta. För det första att släppa in 1-1 må kanske vara hänt. Men att sen dessutom tappa det helt till 1-2, till 1-3. Och det var när jag såg någon som hade skrivit. Det gick ju parallellt med Liverpools match i Nottingham. Så alltså sitta i ett rött-blått hem på Merseyside. Det finns ju trots allt ganska många där supporterskapet är lite delat inom familjer till och med. Sannoliken också på pubbarna kan vi vara ganska övertygade om under gårdagen. Även om på de här som tror den grekiska parabolen med tanke på att det är blackout 15-0. Men alltså tänk dig, 16.45 blir det ju då, engelsk tid. Tickar upp mot 90 minuter. Everton har ändå en viktig pinne de bara ska ta in. De ser ändå Liverpool förlora poäng uppe i Nottingham. Och sen istället så får de först se Susek, Alvarez göra 1-2, 1-3. När de vill ändå försöka ha någonting att njuta av. Liverpools poängtapp. Då går de upp till baren, beställer sig en stor pint. Och då får de se, eller får ett pling i telefonen, att Darwin Nunes gör 1-0. Det tuff dag för det blåa Merseyside. De beställer
in en pint med vodka.
Fy fan. Nej, men vad tror du? Alltså Brentford, som sagt, nya skador också. Ben Mee borta. Det funkar ju inte riktigt för dem. Det hade varit jävligt tungt för dem om de hade fått den här 3-poängen mot Chelsea. Men vilka lag där med Nottingham, Brentford, Everton tror du till slut? Eller blir det Luton som tyvärr får ta skottet och kliva ner?
Alltså jag tror tyvärr att Luton kommer åka ut, vilket jag tycker är tråkigt. För jag tycker väl att Alltså Everton vill jag inte koka ut. Jag tycker att de inte förtjänar det, för jag tycker att de är klart bäst av de här lagen, vilket även underliggande siffror visar. Den här matchen är ganska överlägsen av det vad jag har sett och vad jag har hört när jag har pratat.
Nej, man är ju bra. Alltså skapar mycket som sagt. Så.
Jag har 11 skott på mål bland annat, så det är liksom, det är sinnessjukt att man lyckas. Men Nottingham tycker jag är en ganska, inte, även om det är kul med en klubb från Nottingham, liksom en arena jag skulle vilja besöka, så tycker jag att det är en ganska intetsägande klubb som liksom på ett, alltså det blir fel att man ska sitta och problematisera den moderna fotbollen när man liksom pratar om Premier League, och vi har suttit och pratat om Newcastle och Manchester City, men jag tycker att de bygger sin klubb på ett väldigt ocharmigt sätt. Det är liksom bara spelare in hela
men,
tiden.
Men du märkte så, liksom, vad de, noterade du vad de ändå bidrog med till den engelska bollen efter gårdagens match mot Liverpool och det sena avgörandet?
Nej, berätta.
Det var ju den planstormande ägaren i alla fall. Han var ju nere.
Ah.
Han var nere. Skulle liksom spela skallen på Paul Tierney. Alltså, ej dumt.
Du hade älskat honom.
Min god vän på mig, Jalkebo.
Vet du vad jag gjorde med den här matchen? Nu ska jag provocera människor. Jag ska provocera dig som jag är uppe i en kamp med i Fantasy Premier League. Jag semi-brände ju deadline. Alltså, jag hade ju liksom gjort mina byten och jag visste att jag hade binden för jag skulle sätta den på Håland. Men sen var jag så här, fan, vem ska jag byta in? För jag Palmer satt på min bänk, så jag ska ju byta in Palmer. Sen bara kom jag på, fan, jag tror jag brände deadline. Men det fina var ju att Areola spelar ju borta mot Everton. Och Dubravka spelar hemma mot Wolves. Så där hade man givetvis tagit Dubravka. Areola går ju upp på 14 poäng för straffräddning.
Nej, det är så vidrigt.
Det är riktigt smutsigt.
Gissa om han satt på min bänk.
Ja, han sitter på allas bänk. Nej, men det är riktigt smutsigt. Så där kör jag liksom hands down på en semibränd deadline som ger mig en straffräddning helt enkelt. Så jag får vara tacksam här. Men nej, fan, Everton. Sen samtidigt, jag frågade Olin Klinten när vi körde spel på den live i Total Weekend förra veckan, att hur lång tid tar det till att man måste sluta prata underliggande siffror? När man liksom kan kolla på Everton och inse att de bara är piss, även om underliggande siffror gång på gång visar att de är bättre än vad de ska ligga. De är liksom före Manchester United, inte XG-tabellen ganska tydligt. Jag tror att man ligger upp mot 7-8 plats i Premier League, men man är liksom och slåss om nedflyttning på liksom in real life. Så när går gränsen för att man bara ska skita i underliggande och inse att de är för dåliga? Och det är en svår fråga. Det finns ju inget rakt svar på, men det är intressant. Nej, men så, med Everton, alltså, att det skiljer sig så extremt mycket.
Ja, och precis som ni, alltså det är väl den liksom, det är väl steg två analysen av XG, om du alltid eller över så lång tid som ändå BVP 27 omgångar är underpresterar din XG kontinuerligt, då måste vi väl kanske förhålla oss till att deras normal XG så att säga är ju inte samma som ett annat lags normal XG, för att det till exempel saknas en någon som kan avsluta. Alltså det vill säga, de har väldigt dåliga avslutare, så de behöver helt andra siffror för att göra samma antal mål som motsvarande eller andra lag i motsvarande då, liksom XG-tabeller och så vidare. Så det är klart man till slut måste väga in det också. Men Everton, det känns som det är mycket mörker runt den här klubben. Jag tror också de kommer lösa det just på grund av, med tanke på alltså Sheffield United och Burnley framför allt, och i den konkurrensen som eventuellt blir 3-4 lag med Brentford, Nottingham, Luton, Everton, så löser väl Everton det till slut i alla fall. Men tuffa tider för de blå.
Ja, det tror jag med. Men vad heter det, som sagt, vi kör watch along på tisdag, onsdag. Det är jävla super lineups båda dagarna, och det är kul att liksom, det har gått upp och upp i tittning. Så det är jävligt kul att ni är många som hittar med oss på Total Live Weekend eller Total Live som YouTube-kanalen heter. Och det är där vi kommer göra väldigt mycket saker under sommarens EM också. Så in och tryck på prenumerera på YouTube. Följ oss på Instagram, har vi inte snackat om på länge, med Rule Britannia podcast, eller Rule Brit podcast kanske. Nej, jag tror att det är Rule Britannia podcast. Ni löser
Rule Britannia
det där.
Podcast är det på Instagram. Rule Brit podcast är det på Twitter. Det är väl någon så liten teckenbegränsning och skit där. Och det är ju så här. Alltså du tog ju mig i en grusig måndagmorgon senast när vi pratade ner ligacupfinalen och summerade en passerad vecka. Och med tanke på att Van Dijk där och då stod liksom som kung av England och med ligacup-pokalen sovandes bredvid sig, säkerligen i sängen där söndag till måndag, så hade han ju om jag hade varit vid mina sinnesfulla bruk blivit lad of the week. Vi brände den helt och hållet. Det är bara liksom hands up och erkänna det misstaget. Ingen lad och ingen fool förra veckan, men vi måste väl sätta någon på tronen och någon i skambron efter den här veckan.
Ja, nej, men det tycker jag. Fan, jag måste bara skriva upp det där körschemat. Jag är en ganska glömsk människa, så det är tur att jag har det. Men det var skönt att slippa Van Dijk-runket förra veckan, så det kanske var taktiskt så att jag inte glömde det. Vi låter det vara osagt. Men vad har vi för alternativ den här veckan då? Vi har Phil Foden såklart som avgör ett Manchester derby samtidigt. Hur jävla svårt är det egentligen? Vi har Ollie Watkins som går upp på andra plats i skytteligan. Två mål mot Luton.
Det går. Rasmus Höjlund fick det för två mål mot Luton. Men han kom också från ett Manchester United.
Ska vi sätta honom på Saka innan matchen mot Sheffield United? Eller? Vi spår ett hattrick.
Alltså jag har en sjuk bubbla. Han kommer inte bli
Darwin.
Det. Men jag har alltså shoutout till något helt annat som jag fick upp i mitt flöde. Och nu pratar vi inte Chelsea, men det är faktiskt Chelsea-kopplat. För jag tyckte den var så jävla cool. Du ser ju ofta de här... Alltså det är pinsamt nog ofta lite för gamla människor som gör det också, men ofta kidsen som kliver in på arenorna har haft lite tur att få en ganska bra biljett kanske, så att de sitter ganska långt fram mot spelarna, och så kör de ju can I have your shirt, och antingen riktat till någon spelare eller någonting, ett stort plakat. Du har sett de här i alla fall, och det tror jag de flesta har, men då är det en Chelsea-grabb. Men typ 7 år gammal, kör ju plakatet istället. I don't want your shirt, I just want you to fight for the shirt. Den tycker jag, alltså, det är snyggt med tanke på var Chelsea befinner sig. Att vara en 7-åring som kan liksom vara så resonlig med sina känslor och vad han egentligen vill få ut av sitt fotbollslag, snarare än att han vill ha någon jävla fotbollströja av någon idol. Så alltså, lite laddvarning, men jag köper ju att vi har statuter där vi ska hylla någon Premier League-spelare.
Det där är så jävla kul, alltså det där klassiska klippet när en United-supporter typ 10-12 år får frågan who's your favorite player in Manchester United? Nobody. They're all rubbish.
Det är lite det den här killen också har kommit insikt med redan, och vill liksom vara tydlig i förmedlingen ut till spelarna. Att jag vill inte ha en jävla tröja. Jag vill bara att ni brinner för den här förbannade tröjan lite. Sluta komma efter någon jävla slutsignal och ge mig en tröja som att det ska trösta mig. Brinn för tröjan, vinn för laget, för helvete.
Nej, men jag landar nog faktiskt i att vi tar en människa som ändå brinner för den där tröjan. Hur platt och plastig den där tröjan än må vara, så är det fint, tycker jag, på något sätt. Om jag liksom ska koppla bort mina lagtillhörigheter och se mig som en fotbollsälskare, att Phil Foden har fått sitt, ja men kanske liksom riktiga genombrott. Och då pratar jag genombrott som att folk liksom ser honom som en världsspelare, för han är på den nivån just nu, att han får kröna det med ett drömmål och att göra två mål i Manchester derby. Jag tycker att det gör honom till lad of the week.
Ja, jag köper det. Och om man egentligen hade kunnat liksom snabbspola fram till måndagskvällen och ge Bukayo Saka, så vet man att Fool of the Week kan ju alltid bli Adel Ahmed Hodžić också. Alltså ifall vi inte vet vad vi ska göra med den.
Men kan vi inte göra så här? För jag hoppas inte att jag dragit den här referensen, men du kommer ihåg Sportbibeln, Aftonbladets satsning i Sportbladets rosa bilagas min, liksom, i början av... Kommer du ihåg den här tidningen?
Alltså jag kommer ihåg tidningen, men alltså var de så liksom smarta så att de hade Sportbibeln, alltså före liksom Lad-Bible och Sport-Bible?
Nej, alltså den hette nog inte Sportbibeln. Vad fan hette den? Den kom ju ut en gång i typ ett månadsmagasin via Sportbladet.
Ja, men jag
kommer fan inte ihåg vad den heter.
Nej, men jag är med på vad du menar, men jag känner att Sportbibeln är nog, det har du liksom lagt ihop 1+1 fel här på något sätt med tanke på Sport-Bible och Lad-Bible och allting.
Men jag hör det. Skriv i vårt kommentarsfält vad den heter, den här jävla tidningen. Jag kommer faktiskt inte ihåg på rakan, men kan ju googla det, men jag gillar när ni integrerar med oss och säger vad den heter till mig. Så, men de körde ju alltid det här, de hade ju månadens någonting, sen hade de ju alltid månadens Zlatan, och då vann ju alltid Zlatan, motivering, Zlatan är Zlatan, och vi borde nästan ha samma sak. Fool of the Week, Erik ten Hag, motivering, Erik ten Hag är Erik ten Hag.
Ja, alltså han är ju där uppe, alltså kanske, jag ska inte gå dit. Har vi några bud eller ska vi vara kärleksfulla?
Todd Bowley var på F1 i Bahrain igår och blev intervjuad samtidigt som Chelsea spelade 2-2 mot Brentford. Alltså, det är ju inte konstigt egentligen. Alltså, det är bara så att folk Daily Mail vill göra klipp fan, han får väl ha ett liv också trots att han äger Chelsea, eller?
Ja, och alltså nu pratar vi liksom verkligen att vara liksom Greklands bästa bandylag om vi ska sätta Erik ten Hag, Todd Bowley och Anel Ahmedhodžić mot varandra i Fool of the Week. Alltså det, de är där alltid. De behöver inte liksom få titeln för att vara liksom serievinnare av det. Vi ser lite vad vi landar i. Vi ser om vi
suger
vi
på den.
Ja, vi suger lite på den. Phil Foden, Manchester Derby-vinnare och den självklara stjärnan i detta Manchester City den här säsongen. Han är
ledd av 90 minuter.
Uff, ja. Långt, härligt, underbart och ni är med oss. Det är så jävla kul. Ge ett par stjärnor upp ifall ni lyssnar inom poddspelare där den möjligheten finns. Se till att ni prenumererar i liksom, på poddflödet om ni inte redan gör det. Spelpodden kommer på fredagar. Det kommer Tutu Live Weekend i poddformat på lördagar ifall man inte kan sitta bänkad 11-13 Rule Britannia. Det har ni ju två gånger i veckan också. Så det är full körning. Vi tackar för att ni är med och vi hörs snart igen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.